Du lyssnar på Ondskans näste av Simon Scarrow i översättning av Mia Gane, inläst av mig, Björn Bengtsson. Prolog. Berlin den 28 januari 1940. Kören och orkestern var framme vid slutet av reprisen på Fortuna Imperatrix Mundi, och med en sista dramatisk gest med taktpinnen tog dirigenten framförandet i hamn och bugade sig som om han vore totalt utpumpad. Genast började publiken på Filharmoni jubla och applåderna dånade genom konserthallen. När dirigenten vände sig om reste sig några i publiken för att ge en stående ovation, och det dröjde inte länge innan resten följde deras exempel. Dr. Manfred Schmessler suckade när han reste sig på stela ben. Precis som alla andra runt omkring hade han både överrock och handskar på sig. Men hatten hade han, kylan till trots, tagit av sig för att kunna höra musiken bättre. På grund av kolbristen var värmen avstängd, och även om publiken suttit och trängts i en och en halv timme var det fortfarande iskallt i salongen. Schmessler undrade hur musikerna ens klarade att spela i kylan. De var kanske tvungna att koncentrera sig så hårt att de glömde bort att de frös. Han kände ett lätt tryck mot armen och vände sig om mot sin hustru Brigitte. Hon sa något som inte gick att uppfatta. Sedan klarade hon strupen och pratade högre när han böjde sig ner och la örat emot. Jag sa att det där gjorde dem fantastiskt bra. Ja, svarade han. Framförallt under förutsättningar som de här. Publiken fortsatte klappa, medan Wilhelm Furtwängler uppmanade orkestern att buga sig och därefter kören. Applåderna mattades av och ersattes av det vanliga stöket när folk började röra sig i gångarna och bege sig mot utgångarna. Schmessler ledde sin fru tillsammans med det par som hade gjort dem sällskap till konserten, Hans Ebermann, advokat, och hans hustru Eva. Paret Schmessler hade träffat herr och fru Ebermann på en tillställning några månader tidigare, och sedan dess hade de umgåtts flitigt i åtskilliga sociala sammanhang. Ebermann mötte hans blick och fällde en kommentar tillräckligt högt för att det skulle höras. Vilken tur att biljetterna var gratis. Schmessler kände sin följeslagare tillräckligt väl för att förstå att han var ironisk och svarade med ett hastigt leende. Sedan nazistpartiet hade tagit makten hade de drivit mängder av musiker och kompositörer i exil och begränsat repertoaren för det fåtal som fanns kvar till att huvudsakligen omfatta tysk musik, vilket innebar att huvudstadens konsertutbud ständigt upprepades. De slapp i alla fall ännu en kväll med Wagner, tänkte Schmessler. Medan folkmassan rörde sig framåt började alla svepa in sig i halsdukar och ta på muffar och mössor för att förbereda sig inför kylan ute på gatan. Berlin var lamslaget av den strängaste vintern i mannaminne. Både kanalerna och floden Spree hade frusit och staden var helt täckt av snö. Dessutom befann sig nationen återigen i krig. Schmessler var tillräckligt gammal för att ha deltagit i den förra väpnade konflikten, och de fasansfulla minnena av det lidande han bevittnat vid västfronten var för evigt inetsade på näthinnan. Kriget som skulle få slut på alla krig hade de kallat det. Och ändå hann det knappt gå 20 år innan Tyskland var i krig på nytt. Och med det följde matransonering och den mörkläggning som sänkte Berlin i ett kompakt mörker så fort solen gått ner. Den tilltagande bristen på kol innebar att uppvärmda bostäder var en lyx få förunnad. Främst högdjur inom nazistpartiet och deras bundsförvanter. Även om Schmessler var medlem tillhörde han den våg av tjänstemän.